Jag har också en påse med mig. Jag ska visa er den om en stund. Jag tror det får plats på det här bordet också. Och den här idén har jag hämtat från Lina Lin-Newman, vår missionsföreståndare eller vår direktor. Så bara ni vet att jag har stulit den här idén. I veckan så var vi samlade i församlingsledningen och hade ett väldigt gott samtal omkring vårt ungdomsarbete som finns här, särskilt på fredagkvällar, BU, så heter det. Och hur många det är som kommer dit och utmaningarna som finns med det, att det är viktigt att vi finns med som församling. Och jag tänkte stanna inför det lite grann idag, därför att det är ju så här att det finns undersökningar som visar att ungdomar som växer upp i en kristen miljö, i en kristen familj och i en församling, att när man kommer upp i åldrarna över tonåren, 20-årsåldern så där, då är det många som lämnar kyrkan, lämnar tron också. Det finns undersökningar som Bibeln idag har gjort som visar att det är uppemot 50% som lämnar. Och det här är ju frågor som vi måste ta på allvar. Och vad är det som händer i unga människors liv och också hos oss äldre som gör att vi inte håller oss kvar vid tron eller att tron håller oss kvar? Jag brukar ibland säga när vi hade ju för sådana här vittnesbördsmöten när man berättar om hur man kom till tro. Och det är viktigt att höra de berättelserna, men det kanske är viktigare att ställa frågan, vad är det som håller dig kvar i tron? Vad är det som gör att du fortfarande finns kvar, att du inte ger upp? Vad är kittet som håller ihop det? Och går det då att hitta någon slags kristen rytm, någonting som bär, som håller oss kvar på vägen? Vilka är de grundstenarna? Det jag tänkte stanna lite inför idag. Med utgångspunkt utifrån nattvarden som vi ska fira här idag. Låt mig få läsa från Apostlärningarna 2. Bara en enda vers där det står om de första kristna. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Vi håller ju på i församlingen här att skriva en församlingsordning. Och jag hoppas ingen har missat det och ta del i den processen, den är viktig. Och syftet med en församlingsordning, det är ju att beskriva grunden för vår tro. Detta är vi. Det är någon slags identifikationshandling som församlingen har. Det handlar om vår identitet, vilka vi är som kristna. Och de närmaste söndagarna så kommer vi att predika utifrån församlingsordningen. Och förra söndagen så predikade ju också om utifrån församlingsordningen egentligen när vi talade om barnvälsignelse. Och idag så är fokuset mer på nattvarden då. Men söndagarna framöver så kommer det att handla om församlingen. Vilka är vi som församling? Lennart Hambrö kommer att ta oss med i det ämnet. Vi kommer att tala om ett missionellt liv. David kommer att predika utifrån det. Vi kommer att tala om givande och generositet. Vi kommer att tala om anden när vi kommer fram till pingst. Och vi kommer att tala om lärjungaskap. Och vi kommer att fokusera på Bibeln. Hur ska vi förhålla oss till Bibeln? Hur ska vi tolka den, läsa den, förstå den? Så under ett antal söndagar framöver så kommer vi att fokusera på just församlingsordningarna. Och utifrån de ämnen som finns där. Och vår ambition med att skriva en församlingsordning, man kan ju fråga, är det viktigt? Ja, det är viktigt. Det är Och själva processen tror jag är viktigare än det färdiga dokumentet sen. Alltså att vi samtalar om detta tror vi på. Och när vi har suttit och jobbat med församlingsordningen så väger vi liksom varje ord och formulering för att liksom tänka in, ja men det här vill vi stå bakom. Och vi vill också låta det som står i församlingsordningen inte bara bli ett pappersdokument, utan att det också ska få prägla våra liv och vår gemenskap som församling. Och vi vill utmana varandra till att finna en stabil grund för tron. Och framförallt kanske att skapa en hunger och en törst efter att, ja men jag vill lära känna Jesus djupare. Jag vill följa honom. De deltog troget i undervisningen. Tänk om det fick prägla oss. I den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Här är någon slags fyrtakt. Undervisning, inbördes hjälpen, brödbrytandet och bönerna. Och om man då tar det här första med bönen, det är ju någonting som ska vara ständigt pågående, dagligen. Och nu tar jag upp min första sak ur påsen. Det här är någonting man använder varje dag, förhoppningsvis. En tandborste. Alltså andning är ju nödvändigt för att vi ska leva. Och någon har beskrivit bönen som själens andning. Och vad är bön? Ja, det är ju ett ämne som inte går att till fullo beskriva fullt ut. Jag vet inte hur många böcker jag har läst om bön. Men den bok som kanske har gjort allra största intryck på mig, det var en bok jag fick tag i när jag just var i de övre tonåren, runt 20. Och den hette Från bönens värld. Och själva titeln tycker jag är så bra. Från bönens värld. Det är inte, här ska du få reda på allt om bön. Därför att det kan vi aldrig. Bön är så stort. Och så viktigt och så avgörande. Boken är skriven av Olof Hallesby. En norsk präst. Och hans utgångspunkt i den boken, det är orden från Uppenbarelseboken 3:20 där Jesus säger: se, jag står för dörren och bultar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och så säger Olof Hallesby: bön är att släppa in Jesus. Bön är inte ansträngning. Att du ska nå upp till Jesus. Jesus står vid din dörr och bultar. Han vill in. Och bön är att släppa in Jesus. Att öppna den dörren. Och vilken befrielse. Att bön inte är prestation. Bön är världens möjlighet. Att släppa in honom. Och bön innebär ju att det händer någonting, inte i första hand med Gud, att vi förändrar Gud på något sätt, utan det händer ju någonting med oss. Jag förändras i bönen. Jag får rätt perspektiv på saker och ting. Och den bön som Jesus har lärt oss att be fångar ju in de här perspektiven som är så viktiga, förhållande till Gud, förhållande till mig själv, förhållande till andra människor, förhållande till vardagen, vardagslivet, och ge mig rätt perspektiv. Bön är en vänskapsrelation mer än en plikt. Det är vännen Jesus som vill komma in. Och bön är rätt. Att få de här rätta perspektiven på tillvaron. Glöm inte att borsta tänderna varje dag. Att be varje dag. Och inte bara varje dag, utan bön är ju på något sätt som andningen. Vi suckar, vi ber, vi lovsjunger, vi lovprisar, vi begär, vi klagar inför Gud. Vi är frustrerade. Varför sker det som det gör? Bön är det här ständiga som vi bär på, som vi våndas över. Och du kan be var som helst, när som helst, hur som helst. Det är fantastiskt. Vilken möjlighet, vilken gåva Gud har gett oss. Vi är inte robotar, utan vi är människor med förmågan att säga ja och nej, att resonera. Och så har Gud ordnat det, att vi får göra i förhållande till honom. Och bön är att fira nattvard. Det jag med hela kroppen ställer mig upp, går fram, tar emot brödet och vinet. Och det är ju ett uttryck för att ja, men jag vill komma nära Jesus. Du är en bön, sjunger vi en sång. Och vi är det. De deltog i bönerna. Och jag är övertygad om att det var inte bara en gång i veckan, utan det var varje dag. De deltog också i brödbrytandet. Och låt det få vara den här lördagsgodiset varje vecka. Kan dela på det sen. Det är ju att hitta den rytmen. Är det nödvändigt att gå och fira gudstjänst? Ja, det är inte tvång. Men det är ett bra sätt att hitta en rytm. Och nu talar jag inte om att den måste vara på det här sättet klockan 10. Utan gudstjänst kan vara det här kontinuerliga. Det här varje vecka som jag liksom, ja, men jag vill möta de andra som tror på Jesus. Det kan vara din husgrupp. Eller det sammanhang där du får dela livet med någon annan. Och gudstjänsten och måltiden som vi ska fira är ju för början en tacksägelsefest. Vi tackar Gud. Vi hittar en rytm, en rutin för det. Att tacka Gud tillsammans. Och vi kommer till gudstjänsten självklart med olika förutsättningar. Och man kan ju katalogisera eller vad heter det? Alltså man kan komma på olika sätt. Vi kan komma som åskådare till en gudstjänst. Tittar, spanar. Vi kan komma som recensenter till en gudstjänst. Ja, det var inte så särskilt idag. Musiken var dålig. Vad är det för några lovsångsledare de har fått fram idag? Men vi kan komma som deltagare. Där jag känner att ja, men mitt bidrag är nödvändigt. Kanske du sitter vid någon som kämpar sitt livs kamp. Och du får vara med och bära det i bön. Och du får vara den person som på något sätt hjälper den människan att se Jesus. Du är deltagare i en gudstjänst. Låt det inte bara vara att det sker här framifrån, utan att vi alla känner att ja, men att just du kom, det är jätteviktigt. Att hitta den där veckorytmen. I instiftelseorden, det finns ju många nattvardstexter både i evangelierna och hos Paulus i första Korintherbrevet. Så läser vi, det förekommer ordet åminnelse. Nu finns det inte det i Bibel 2000, utan där står det till minne av. Alltså vi firar nattvard till minne av eller till åminnelse. Och det finns ju ett grekiskt ord för det här som är anamnesis. Och det har en vidare betydelse än bara någonting som har skett. Och inom sjukvården förekommer ordet anamnes också. Ni som jobbar inom vården, ni vet det. Och det ska sammanfatta, det används för att sammanfatta en patients sjukdomshistoria. Och syftet är att läkaren ska få liksom en tydlig sjukdomsbild som möjligt och kunna anpassa behandlingen efter det han har sett eller hört eller hon. Nattvarden visar på något sätt hur illa ställt det var med oss. Det är någon slags diagnos. Det är någon som har sagt, först när jag såg vilket recept Gud fick ta till förstod jag hur sjuk jag var. Jesu död och uppståndelse, det är receptet på mitt tillstånd, hur det var. Och så blir nattvarden någon slags påminnelse om det, anamnesis, till minne av mig. Alltså inte bara någonting som hände då, utan någonting som jag ser nu. Jag förstår och påminns om hur Gud har behandlat mitt liv och sett på mitt liv. Ett högt pris har han betalat, Jesu död och uppståndelse. Och vi tolkar det som att historien genom den här åminnelsen flyttat in i nuet, här och nu. Det sker någonting här, det är inte bara någonting som skedde då för 2000 år sedan, utan här i mötet med Jesus så får vi våra synder förlåtna och upprättade. Och vi får komma igen och igen. Så blir mötet i nattvarden levande. Det händer någonting i rummet här och nu. Och det är ju det mest fantastiska man kan få vara med om när man liksom kommer till en gudstjänst i ett möte som det här och känner, ja men här i detta rum är Gud. Han är inte bara en som var då, utan han är här nu och möter oss. Och i gudstjänsten och i nattvarden så blir det någon slags besiktning utav våra liv. En korrigering. Att hitta rätt fokus. Att hitta rätt kurs. Att bekänna jag är en människa med allt vad det innebär av fel och brister och synd. Men jag har funnit en källa för mitt liv. Jag har funnit en karta att navigera efter. Och när jag kommer till nattvarden så fokuserar jag in eller pejlar in den kartan på rätt sätt och kan navigera utifrån det. Vilken rikedom. Och gudstjänsten är ju inte bara söndag klockan 10, utan vi behöver skapa mötesplatser som ger en god eftersmak var vi än möts. Och speciellt för den yngre generationen, jag tänkte på det efteråt när vi hade haft vårt samtal i församlingsledningen, där det kanske inte alltid är det som sägs som är det viktiga hos ungdomen som vi möter, utan det är hur det känns. Vad är eftersmaken? Det står i Romarbrevet 10:15, skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. På vilket sätt kan vi vara de där sköna stegen för ungdomar att man blir kvar i tron och för oss alla att vi stannar kvar i tron? Hur kan vi skapa de här goda mötena som ger en god eftersmak, som dröjer sig kvar? När jag var pastor i Mariestad så var det en ung tjej som kom in ofta efter att hon hade slutat skolan. Hon kom in och bara satte sig i kyrkan. Och vi frågade henne, varför gör du det? Ja, men det luktar så gott här. Det var någon atmosfär. Och många uttrycker det när man går in i en kyrka mitt i storstan. för att få den där atmosfären. Och vi som människor kan skapa de mötena. Och därför så är de, vi vuxna måste vara med mer aktivt att delta i de samtalen i mötet med unga. Och inte ducka för frågorna utan liksom finnas där. Både med våra tvivel och våra erfarenheter som vi har varit med om. De deltog troget i undervisningen, inbördes hjälpen, i brödbrytandet av bönerna. Inbördes hjälpen. Vad ska vi ta då? Ett påskägg kanske, det förekommer en gång om året. Vi har lagt ner det här i våran påsklåda som vi tar fram en gång om året. Alltså vi behöver någon slags rutin som ständigt återkommer under året. Den inbördes hjälpen i församlingen i Jerusalem pågick hela året. Och när Jesus håller den sista måltiden när nattvarden instiftas så börjar han ju den samlingen med att tvätta lärjungarnas fötter. Varför gör han det? Jo, han ville visa dem ett exempel på hur viktigt det är för en lärjunge att ha ett tjänarperspektiv. Ta på er en handduk om er, säger Jesus. Böj era knän för din medmänniska. Ha ett tjänarsinne. Och ska du överleva som kristen, ska du hålla dig kvar i tron, så måste du ha någon slags utgivande någonstans. Det måste finnas något engagemang för andra människor. Tron kan aldrig liksom låsas in i ens inre, cementeras in i någon slags slutförvaring. Det går inte. Den måste ges vidare. Det är så den växer och utvecklas. Och när vi bryter brödet så förkunnar vi Herrens vilja att rädda hela världen. Det är det vi gör idag. Vi talar om att Jesus är inte bara för oss. Han är för alla människor i den här världen. Han är brödet för alla som vi måste ha för att överleva. Och i brödet så bärs ju egentligen hela världens hunger fram inför Gud. Och samtidigt förkunnar vi Jesus som livets bröd. Och vi behöver praktiker som kanaliserar det vi har fått. Så jag vill utmana dig till att under året signa upp dig för något sånt där engagemang som ständigt återkommer under året. Någon slags årsjul. Besöksgruppen på fängelset. Ett sånt exempel. Stadsmissionen. Städgruppen här i kyrkan. Serveringsgruppen. Att vara med på fredagskvällarna på BU. Att vara mentor för någon ungdom. Det behövs vuxna in i det. Och vi behöver praktiker som kanaliserar det liv vi har fått. Eller att ägna det åt förbön för någon. Att gå in i den tjänsten på ett mera tydligt sätt. Och här kan bara fantasin sätta gränser för vilka engagemang, vilken kallelse, vilken passion och längtan du bär på att få vara med och ge. Jag har berättat om när jag kom till Lekebergskyrkan i Fjugesta och de hade bett om att få mer människor till församlingen. Och så kommer det 16 stycken från Kongo Kinshasa, pingstvänner, som kommer hit som kvotflyktingar och kommer in i församlingen. Och det var fantastiskt och efter någon månad så kommer de och vill ha dop. 4 i familjen var inte döpta. Och vi hade dopsamtal och vi fick öppna dopgraven som inte har varit öppna på många år. Öppna kranar som var igenrostade. Och så hade vi den här dopförrättningen, eller det här samtalet om dopet. Och gick igenom dopet, vad det innebär, precis som Maria gjorde här. Och så kommer då stunden när jag frågar, har ni några frågor? Ja, det har vi, sa de. Var och när ska vi ge vår tionde till församlingen? Var den första frågan. Det var inte om vi ska ge det, utan när ska vi ge det? De hade hittat någonting om att ge. Och jag försökte förklara, ja, men vi har Swish och vi har vi har en kortdragare och ja, men var och när ska vi ge vår tionde? Och den andra frågan, vilka tillfällen har ni när ni delar era liv tillsammans, när ni får be för varandra? Och jag sa, vi har våra bönesamlingar. Ja, de ville ha något mer konkret, fast. Och den tredje frågan, det var, vilka dagar är det bön och fasta på i församlingen? Och vi som satt där med de här, vi kände oss mer och mer ödmjuka. Och så kom den fjärde frågan. Vilken städgrupp ska vi gå in i? Och så har de personerna där på något sätt fått påverka församlingen på ett positivt sätt. Genom sitt engagemang och sitt tjänarsinne. Vi vill vara med och ge. Det står om makedonierna i första Korintherbrevet. De tiggde och bad om att få ge. Vi ber om gåvor, andliga gåvor, det ska vi göra. Men jag har aldrig hört någon be om gåvan att frikostigt dela med sig. Den gåvan finns också. Vågar vi be om den? Gåvan att frikostigt dela med sig. Vilken vacker gåva. Påskägget. Där har du gåvan att frikostigt dela med sig. Nu tar jag hela. Måltiden som vi ska alldeles strax dela tillsammans är i grunden en demonstration. Det passar ju på första maj. Det är en demonstration mot all ondska. Och att den aldrig har sista ordet. Att Jesus kommer. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i Guds rike, säger Jesus i Lukas 22. I nattvarden så tolkar vi tiden på rätt sätt. Den signalerar inte att vi passivt ska vänta på Jesu ankomst. Utan den ropar ut tydligt. Herrens dag har kommit. Nu har rätt tid som är Kairos brutit in. Redan nu. Och Guds folk beskrivs som ett vandringsfolk. Det är ju fantastiskt i Apostlagärningarna man läser att de första kristna kallades för vägens folk. De var på väg. Och vi lever i tiden mellan det Gud har fullbordat och det han ska fullkomna och fullborda. I nattvarden förkunnar vi både död och tillkommelse. Brustenhet och fullkomlighet. Vi förkunnar att den mycket negativa diagnosen som var ställd mot oss har vänts till helande och hopp. Anamnesis. Gud är ofärde. Brödet bryts för hela världen. Han är den enda som kan ge världen liv. Och nattvarden är den måltid som säger att hela skapelsen ska befrias. Och den har redan börjat ta gestalt. Söndagen den 1 maj i Betania och Obitorp. Så var med i den här demonstrationen om en stund. när vi går fram med hela vår kropp och säger Jesus har segrat. Det är han vi tror på. Det är han som ska ha sista ordet vad det gäller vår skapelse. Det är inte Putin eller någon annan som har sista ordet. Det har Gud. Och så får vi tillsammans demonstrera det. Och bekänna det och förkunna det. Och vi läser i instiftelseorden. Vi förkunnar Herrens död till dess han kommer. Du är med om att predika idag när du tar emot nattvarden. Du predikar med hela din kropp. Och med din bekännelse och med din tro och din överlåtelse. Jag förväntar mig rusning fram till nattvardsbordet. Vi vill vara med och förkunna detta för hela världen och bära ut det vad han har gjort för oss. Amen.